Vi ska fortsätta ikväll i serien Vad är kristendom, där vi slutade sist, nämligen frågan om kyrkotukten. Och därefter ska vi gå in på prästämbetet eller predikoämbetet. Först då något ytterligare om kyrkotukten. Skriften föreskriver hur kyrkotukt ska gå till. Och så långt det är möjligt så bör en församling och prästen i församlingen förmana i den ordning som omnämns i Matteus 18 kapitel, verserna 15-18. Jag ska läsa den texten. Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder. Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan. Sannerligen säger jag eder, allt vad ni binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen, och allt vad ni löser på jorden, det skall vara löst i himmelen. Här har vi alltså mycket klar, tydlig och enkel undervisning om detta svåra, kan man säga. Det är alltid svårt för en församling att bedriva kyrkotukt. Vi tar det hela enligt texten punkt för punkt. Punkt 1. Om en broder har syndat mot dig, eller på annat sätt ertappats med att begå en försyndelse, som det uttrycks i Galaterbrevet 6:1, då ska du inte tala om detta för andra. Vänta inte heller tills han kommer till dig och berättar, utan gå till honom, förmana honom enskilt, tala därvid vänligt till honom, i saktmods ande, som det står i Galaterbrevet 6:1, i syfte att vinna honom tillbaka till Kristus. Det är alltså inte meningen att du ska springa åstad och skälla ut vederbörande. Och du kan upprepa det här med att tala med honom. Och när han då erkänner sin synd och ångrar den, ja, då ska du förlåta och glömma, och saken är utagerad. Du har vunnit din broder. Punkt 2. Men om han inte lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, står det. Och då bör det företrädesvis vara hans vänner eller personer som han har förtroende för. Du ska alltså inte gå då och ta med en annan som den personen inte alls tycker om eller har svårt att lyssna till. Utan ta med en vän till honom eller någon som han har förtroende för. Och så ska du förmana precis som tidigare. Och om han då erkänner och ångrar sin synd, förlåt och glöm. Saken är då utagerad och ingen ska mer tala om det med andra. Punkt 3. Lyssnar han inte heller till dem, så säg det till församlingen. Vi har då kommit till ett stadium då församlingens pastor bör vara informerad. Och han kan då göra ytterligare ett försök att vinna den felande brodern. Och om han misslyckas, så ska han lägga fram fallet för församlingen. Och bröderna ska sedan tala med honom, allvarligt men vänligt. Syftet är inte att döma och fördöma honom som vid en rättegång. Man ska alltså inte arrangera det så som vid en rättegång. Syftet är att vinna tillbaka brodern från hans villoväg. Inte att förödmjuka honom eller skälla ut honom, utan att återupprätta honom från hans fall. Detta kan också upprepas tills vi har vunnit vår broder, eller tills det är uppenbart för alla att han är obotfärdig. Om försyndelsen är offentligt känd, så kan fallet tas upp av församlingen omedelbart. Det framgår av 1 Timoteus 5:20. Då är det ju inte längre hemligt. Men det kan också i ett sådant fall vara visligt att någon först talar med honom enskilt. Om han ångrar sin synd, så måste då hans bekännelse göras offentligt, så att alla som känner till hans synd också kan känna till hans ånger. Den som är för stolt för att bekänna sin synd är i verkligheten inte ångerfull. Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det inte väl, Ordspråksboken 28:13. Därför, om du kommer med en gåva till altaret och där drar dig till minnes att din broder har något emot dig, så lägg ned din gåva där framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Matteus 5, 23 och 24. Punkt 4. Lyssnar han inte heller till församlingen genom att envist vägra att ångra det fel han har gjort, så måste församlingen betrakta honom som en hedning och en publikan. Den måste då driva ut från sin gemenskap den som är ond, som det uttrycks i både Moseböckerna och i citatet i 1 Korintherbrevet 5:13. Och en sådan uteslutning angår alla medlemmarna och bör därför ske med allas samtycke. Genomförandet av kyrkotukten bör ske så grundligt och så tydligt att alla medlemmar fått möjlighet att bli överbevisade om denne persons obotfärdighet innan han exkommuniceras. Vi ska likväl veta att en exkommunicerad person, som alltså är utestängd både från den synliga församlingens rättigheter och förmåner och från Kristi osynliga kyrka, han är likväl inte förbjuden att fortsättningsvis komma till gudstjänsten och lyssna. Har exkommunikationen skett korrekt i en församling, så måste den erkännas i alla andra församlingar. Uppenbar obotfärdighet som utesluter en person från en församling utesluter honom också från alla andra kristna församlingar i hela världen. Det händer ibland att en person efter en synd vägrar att samtala med bröderna, drar sig undan självmant, i ord och handling klargör att han lämnar församlingen, så att församlingen inte får tillfälle att tala igenom saken med personen i fråga. Ett sådant övergivande av församlingen är en mycket syndfull handling. Men genom att församlingen inte får tillfälle att samtala med honom, så kan det vara svårt att helt säkert fastställa hans obotfärdighet. Och då kan församlingen endast konstatera hans syndiga handlande, men kan inte vidare fullfölja kyrkotuktsärendet. Och därmed kommer vi in på en sak som är viktig att klarlägga. Vad innebär egentligen en exkommunikation? Vad innebär en exkommunikation? Ja, det är många som inte riktigt känner till det, fastän det står så tydligt i texten. Att exkommunicera betyder att utesluta från Kristi kyrkas gemenskap, det vill säga att vara betraktad som en hedning och en publikan. Det är alltså inte bara fråga om att bli utesluten från en viss synlig församling eller kyrka. Det är ju så att genom tron så blir vi medlemmar i Kristi osynliga kyrka. Genom otron så är vi inte längre medlemmar i Kristi osynliga kyrka. Och då ska vi inte heller vara medlemmar i en synlig kyrka. Nu är det ju så att när otron finns i hjärtat, då kan vi inte alltid se det. Det blir inte kanske med en gång uppenbart att den människan inte längre tror. Men när det blir uppenbart, när det är helt klart att personen i fråga är obotfärdig, då vet vi att tron finns inte i hjärtat längre. Ty uppenbar obotfärdighet kan inte stå jämsides med tron på Jesus Kristus. Och då ska också församlingen proklamera offentligt och har makt och myndighet att göra det, att denna person tillhör icke Kristi kyrka, tillhör icke Guds rike, ska icke ärva Guds rike, är en hedning och en publikan. Obotfärdigheten, den dödar tron med en gång. Och sålunda utesluter en person egentligen sig själv automatiskt genom sin obotfärdighet från den osynliga kyrkan, även om han skulle fortsätta som medlem i den synliga kyrkan. Kanske därför att den synliga kyrkan inte tar det så noga med vad Gud säger i sitt ord. Eller kanske därför att den synliga kyrkan inte ännu känner till hans obotfärdighet. Den är ännu inte uppenbar. Så var det med mannen i Korint i första Korintherbrevets 50 kapitel. Han var till följd av sin obotfärdighet inte längre en medlem i Kristi osynliga kyrka, fastän församlingen alltjämt betraktade honom som en av sina medlemmar. Men när en persons obotfärdighet blir uppenbar, då är det församlingens plikt att efter förmaning betrakta en sådan som en hedning och en publikan, Matteus 18:17, och att driva ut från sig den som är ond, Första Korintherbrevet 5:13. Församlingen utesluter honom från den synliga kyrkan och klargör därigenom för honom att han genom sin obotfärdighet har uteslutit sig själv från den osynliga kyrkan, från Guds rike. Genom sin obotfärdighet har han förverkat syndernas förlåtelse, och kyrkan har fått rätt och makt att förkunna detta offentligt. Denna deklaration från församlingens sida är lika giltig och lika viss som om Kristus själv hade gjort den. En person är därför aldrig exkommunicerad på grund av en speciell synd som han har begått, på grund av att han är en tjuv eller en drinkare eller en villolärare eller något annat, utan uteslutande därför att han är obotfärdig. Han erkänner inte sin synd. Han ångrar den inte. Han vill inte ha förlåtelse. En botfärdig rövare förblir en medlem av församlingen, men en obotfärdig Kajfas måste uteslutas. Och vi kan sammanfatta det här med följande definition. Hjärtats obotfärdighet utestänger från den osynliga kyrkan. Uppenbar obotfärdighet utestänger från den synliga kyrkan. Ska jag ta det en gång till? Hjärtats obotfärdighet utestänger från den osynliga kyrkan. Uppenbar obotfärdighet utestänger från den synliga kyrkan. Vi ska vidare påpeka en annan viktig sak. Nämligen detta att exkommunikation, eller rättare sagt, att inte kunna utöva kyrkogemenskap eller stå i kyrkogemenskap och exkommunikation, det är inte samma sak. Det är inte automatiskt samma sak. Att inte praktisera kyrkogemenskap eller att utesluta från kyrkogemenskapen är inte identiskt med exkommunikation. Hur förhåller det sig med detta? Jo, fastän vi inte får tolerera att någon lär eller sprider falsk lära, så är det möjligt att en person kan fara vilse i någon icke-fundamental läroartikel av okunnighet eller av svaghet eller blindhet, utan att därmed ha förlorat den saliggörande tron på Jesus Kristus. Det framgår av andra Thessalonikerbrevet 3:14-15, första Korintherbrevet 3:11-15. Det talas där om en syndare som likväl han är en broder. Och han ska förmanas och betraktas som en broder. Därför att den synd han har gjort har skett av okunnighet och svaghet. Det har ännu inte gått så långt att han efter undervisning och förmaning medvetet försvarar sin synd. I första Kor 3 talas det ju om dem som de bygger på den rätta grunden, men med hö och strå. Det vill säga att de har fått felaktig undervisning. De har missförstått vissa av Bibelns läror. Men likväl så bygger de på den rätta grunden. De förtröstar på att Jesus Kristus är deras enda hopp och deras frälsare av nåd alena. Då ska allt det där andra som de har missförstått, det håller inte. Det är skadligt och det bränns upp. Men om den saliggörande tron är kvar där, så ska de bestå. Med knappt nöd blir de räddade. Så kan det alltså finnas personer som genom felaktig undervisning eller genom okunnighet har läror som gör att vi kan inte stå i kyrkogemenskap med honom. Men han kan ändå vara ett Guds barn. Och därför bekänner vi att det finns Guds barn, det finns sanna kristna också inom villfarande samfund. Fastän vi inte kan stå i kyrkogemenskap med dem. Och de står i fara. Det är en stor risk att om tron finns kvar hos dem, så kan alla dess okunnigheten och villfarelsen och synden tränga in så att det genomsyrar hela degen. Att de förlorar också den saliggörande tron. Och därför måste de ju varnas och förmanas. Vi skulle inte vara kärleksfulla mot dem. Vi skulle inte alls hjälpa dem om vi proklamerade kyrkogemenskap med dem. Bibeln säger klart att vi får inte ha kyrkogemenskap med någon som står för läror som strider mot Guds ord. Romarbrevet 16:17. Men det kan alltså finnas falska lärare som inte medvetet handlar i strid med Guds ord. Och därför kan vi inte automatiskt betrakta varje falsk lärare som vi inte får stå i kyrkogemenskap med för en hedning och en publikan. Men å andra sidan, en broder som trots alla broderliga förmaningar likväl obotfärdigt håller fast vid en synd, honom får vi inte fortsätta att erkänna som en broder och behandla som en kristen broder. Både hans ord och hans handlingar vittnar då emot honom. Och både hans och vår andliga välfärd kräver att han exkommuniceras. Och slutligen, vad är då syftet med exkommunikation? Syftet med exkommunikation är inte att fördärva en själ utan att vinna den. Första Korintherbrevet 5:1-5. Kyrkan vill genom exkommunikation på ett mycket tydligt sätt klargöra för denne vart obotfärdigheten leder honom. Nämligen att han på grund av sin obotfärdighet inte skall ärva Guds rike. Även om en sådan person skulle gå in i något annat samfund och kanske erkännas och få en framskjuten position i ett annat samfund, så bär han obotfärdigheten med sig, den som utestänger honom, inte bara från en viss synlig församling, utan från Guds rike. Att han byter yttre plats eller yttre synlig kyrka, det hjälper inte. När exkommunikationen har haft den avsedda effekten, det vill säga att personen ångrar allvarligen sin synd, blir förskräckt över sin synd och ropar efter nåd, ja, då blir han genom en sådan ånger och tro åter en medlem av det heliga samfund, av den osynliga kyrkan. Och då vill han också bekänna sin synd inför församlingen, som har auktoriserats av Gud själv att förlåta synder, och som gladeligen vill ta emot honom igen som en broder i Kristus. Andra Korinthierbrevet 2:6-10. Likaså säger jag er, blir glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring. Lukas 15:10. Därmed har vi avslutat behandlingen om nyckelmakten, lös- och bindenyckeln och kyrkotukten. Och nu ska vi gå in på nästa ämne, nämligen det offentliga predikoämbetet eller prästämbetet. Och då ska vi först trycka under det allmänna prästadömet. Vad som menas med det? Att alla kristna innehar ett konungsligt prästadöme. Ja, det har vi talat om tidigare en del. Genom tron på Kristus så är alla kristna konungsliga präster inför Gud. Ni är ett konungsligt prästerskap, läser vi i 1 Petri 2:9. På grund av detta faktum så är dessa de verkliga ägarna av nyckelmakten och av allt vad det innebär. Aposteln säger, allt tillhör er. Ni som tror på Kristus, allt tillhör er. 1 Kor 3:21-23. De kristna bör alltså utöva de privilegier och den makt som de har fått som konungsliga präster. Aposteln säger, ni är ett konungsligt prästerskap. Varför då? För att ni skall förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 1 Petri 2:9. Och detta bör ske i ord och i handling. I de kristnas hem, bland bröderna, bland grannarna, i deras kontakt med världen. De bör vittna om Kristus, bekänna honom inför människorna och tala och undervisa enligt hans ord. Tillrättavisa det som är synd och fel, förmana och trösta och bedja för andra. De kan också till och med i nödfall döpa och avlösa. Vi läser om det i bekännelseskrifterna. I traktaten om påvens makt och överhöghet, paragraf 67, jag ska läsa hela det stycket, där står det: där kyrkan är, där är också rätten att förvalta evangeliet. Detta alltså eftersom kyrkan är det allmänna prästadömet. Och därför behåller kyrkan nödvändigtvis sin rätt att kalla, välja och viga sina tjänare. Det vill säga, den rätten får ingen ta ifrån det troende. Och säga, ni får inte alls kalla och insätta tjänare. Det är vissa personer som har en viss kvalitet att göra det som får, men inte ni. Nej, det tillhör det troende, det tillhör kyrkan. Och vidare: denna rätt är en gåva som på ett särskilt sätt är given åt kyrkan och som ingen mänsklig myndighet kan beröva henne. Som Paulus betygar då han i Efeserbrevet skriver, han for upp i höjden och gav åt människorna gåvor. Och bland kyrkans speciella gåvor upprättar han herdar och lärare och tillägger att dessa är givna för uppdraget att uppbygga Kristi kropp. Där finns en rätt kyrka, eine rechte Kirche, som det står i grundtexten. Där föreligger med nödvändighet rätten att välja och viga kyrkans tjänare. Så som i nödfall även en lekman kan giva en annan avlösning och sålunda bli präst och herde för denne. Så berättar Augustinus om två kristna på ett skepp att den ene döpte den andre som var katekumen och att den sistnämnde sedan han blivit döpt gav den förre avlösningen. I och med att han hade blivit döpt, hade blivit ett Guds barn, så hade han alltså alla rättigheterna och han kunde avlösa den andre. Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 351 följande. Vi bör alltså ha klart för oss att det som en lekman gör, det är lika giltigt och lika visst som om en ordinerad prästvigd tjänare hade gjort det. Det är nämligen inte själva vigningen som gör det giltigt och ger handlingen kraft. Prästens officiella karaktär, hans vigning eller hans titel, ger inte åt nådemedlen dess kraft och giltighet. Kraften och giltigheten ligger i nådemedlen själva. Här vet vi att katolsk teologi och högkyrklig teologi har en helt annan syn. Skillnaden mellan alla kristnas personliga prästadöme och det offentliga predikoämbetet eller prästämbetet, vad är det då? Vad är skillnaden? Ja, när kristna utövar de rättigheter och skyldigheter som de har som konungsliga präster, då handlar de som privatpersoner. Då handlar de i kraft av sitt nådastånd, i kraft av att de är Guds barn. De handlar inte som kyrkans offentliga tjänare, på uppdrag av de andra medkristna, på uppdrag av kyrkan, utan de handlar som enskilda kristna. Precis som vi skiljer mellan en privat medborgare och en offentlig tjänsteman, så måste vi skilja mellan en enskild kristen och församlingens kallade tjänare. Vad båda gör kan i ett givet fall vara precis samma sak. Den ene handlar emellertid som en enskild kristen på grundval av sitt konungsliga prästadöme. Den andra handlar på grundval av den kallelse som han mottagit från sina medkristna. Och han handlar inte bara som privatperson utan å deras vägnar. Den ene handlar i sitt eget namn. Den andra handlar i den församlings eller kyrkas namn som har kallat honom. Det är viktigt att ha klart för sig denna skillnad. Och denna skillnad begränsar en enskild kristens verksamhetsområde som konungslig präst till sådana ting som han kan göra som en enskild